Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Det har gått några dagar sedan Miamis GP med all glitter och glamour som det innebar. Och nu sitter vi här igen, jag och Anna Andersson, för att snacka ner Miamis GP och lite annat smått och gott som händer och sker i Formel 1-världen. Anna, är du med mig?
Absolut, självklart Filip är här.
Har pulsen hunnit lagt sig från hektisk motorsöndag med både livesändning på Sportbladet och live-rapportering och race och hela faderullan?
Ja, men det tycker jag väl att det gjorde. Det var ju inte ett sånt adrenalinstintlopp egentligen som vi kanske hade förväntat oss, utan det var ju ändå rätt bekvämligt kan vi tycka nu i efterhand.
Ja, jag tänkte också det när jag satt och kollade på racet. Jag är ju med dig och lite i live-rapporteringen kanske ska sägas för transparensen att Anna är ju den som, om ni är inne och kollar på live-rapportering på Sportbladet, ni har superdata när ni kan se banan och vart alla förare befinner sig och ni kan jämföra head-to-head och allt sånt där, så skriver ju Anna de stora händelserna, och sen så ibland kommer det lite så här omröstningar och det kommer lite bilder från sociala medier. Då är det jag som smyger där i bakgrunden. Ja, det kan man väl ändå vara transparent och säga, va?
Absolut, du håller min rygg fri, så kan vi säga.
Ja.
Det är helt omöjligt att hinna med allt.
Och när det kommer lite såna här tokiga omröstningar, då är det jag som har rafsat ihop dem, va? Men det jag skulle säga, det var en lång väg till dit jag skulle komma, var att ja, det var ju ett race som inte var så här super actionladdat och jättemycket händelser. Men när jag går igenom racet nu här igen inför inspelning, så märker jag att ja, men det är så mycket små detaljer. Man går vägen uppifrån och ner hela vägen. Man stannar och så märker man, fan, Ocon, den ointressanta Ocon är ju liksom, det är ju en snackis, och Haas som har länge varit sämsta teamet, det är ju en snackis, men det är ju inte bara liksom toppen som är intressant det här året, tycker jag. Så jag tycker ändå att det är mycket och mycket grejer som händer.
Ja, men absolut, så tyckte jag att det var förra året också, att egentligen så var ju under många delar av fjolåret, för det har varit ju en makalös avslutning, men under många delar så var mittfältet mer intressant än vad täten var. Och lite så tyckte jag kände att det var här i Miami också, att täten, ja visst, tack vare att det blev som det blev med lite gulflagg och sånt där på slutet, så vart det ju en spännande avslutning. Men det kändes rätt tydligt, rätt tidigt, som att det här var Verstappens helg.
Mm. Ja, men så var det ju verkligen, och det kommer vi ju snacka mer om. Vi ska säga innan vi går igenom racet, både snabbt i form av en sprintgenomgång och på djupet genom att snacka om alla detaljer, ska vi säga att kom ihåg att fortsätt sprida podden till folk som ni vet är motorintresserade. Tryck in en 5-star review, 5-stjärnors rekommendation där, recension på iTunes, och följ, klicka på följ inne på Spotify, och känner ni någon som kollar på F1, så skicka vidare podden och se till att vi får flera som lyssnar, så kommer vi bjuda på mycket smått och gott under hela säsongen, för det är ju faktiskt väldigt, väldigt långt kvar, trots att vi är inne på avsnitt 9. Snart är det 10 poddsjubileum, Anna.
Ja, vi gillar att fira, vi firar allt.
Nej, men det är ju en lång säsong, va, så det är bara klicka i prenumerera på de ställena ni lyssnar, och fortsätt dela podden som jag vet att många av er har gjort. Ska vi ta oss in på racet i form av en uppspeedad sprintgenomgång?
Tom Brady, Michael Jordan, Michelle Obama, Paris Hilton, David Beckham, James Marsden, Pharrell, Will I Am, Hailee Steinfeld, Ashton Kutcher, Gabrielle Union, DJ Khaled, Dwayne Wade, systrarna Venus och Serena Williams, James Corden, Post Malone. Ja, det där var alltså en tolfte del av alla supermegakändisar som ville se och ta del av Miamis första Grand Prix någonsin. Och visst fan var det stjärnstatus på jungfrufärden för detta GP direkt, va? Fejkmarinan, motorvägen och allt annat runt omkring var någon slags PR-rekord från 0 till 100 på snabbast tid, eller hur? Väl på banan var träningen intressant ur aspekterna stora uppdateringar i Ferrari och Mercedes, där de sistnämnda såg ut att ha fått lite ordning på tumleriet när man såg tiderna på träningarna. Men ja, det hoppade och skuttade på precis som vi är vana att se Mercedes den här säsongen senare under racehelgen. Sainz gick in i väggen på träning 2 och många trodde nog att paniken satt djupt hos spanjacken, men i kvalet lyckades han kniva en andra plats bakom fenomenala Charles Leclerc och framför Red Bull-bilarna med Max Verstappen och Sergio Perez. I starten av racet hade Verstappen fördel av lite bättre asfalt och kunde knycka förbi Sainz redan i den första kurvan och förbi Leclerc på varv 9. Fernando Alonso tappade Hamilton i bakändan i starten av loppet och brummade förbi. En Alonso som drog på sig 10 sekunders bestraffning under racet efter att han kört på Pierre Gasly och tagit en liten genväg som gav honom en lila sektor. 10 sekunder som gav honom 0 poäng istället för 4. De poängen gick istället till Esteban Ocon som kör upp sig från sista plats. En röd flagg efter en Lando Norris-krasch gav George Russell drömläge i depån och han placerade sig än en gång före Lewis Hamilton. Är det nu så att ynglingen faktiskt är bättre än legendaren och goaten Hamilton? Ja, det ska vi snacka mer om. Något annat som vi ska snacka mer om är Haas sena fiasko och en Mick Schumacher såg sina första poäng glida honom ur fingrarna. Men nu går vi till normalt tempo och snackar ner det här, eller hur Anna?
Tycker jag definitivt att vi gör. Normaltempo passar mitt munläder något bättre.
Ja, det är bra. Ska vi börja i toppen, eller? Vad som vi har längst upp. Och det är ju återigen då Red Bull versus Ferrari, Verstappen versus Leclerc. Det kanske är nästan så att man börjar bli uttråkad av att det är det som händer varje race. Men sanningen är ju oss rätt i vitögat här, va? Som man säger. Det är ju så det sker.
Ja, men det är ju så otroligt jämnt mellan de där två teamen. Alltså, det handlar ju om detaljer, det handlar om däckslitage har det ju varit både på Imola och i Miami, att det är det som avgör. Och det som jag tyckte var lite kul den här helgen, det är ju att det faktiskt var 4 bilar från de här två teamen då, med uppe och fightades i toppen. Och det som är väldigt intressant efteråt, ni som såg sändningen hörde ju hur Perez gormade över radion för han tappade effekt.
Det var jättekul.
Ja, det tyckte du.
Ja, men så här, det var inte kul att han tappade effekt, men det var en jätterolig kommunikation. Där Perez säger, I'm losing power, man. Och de bara, no, keep on going. How the fuck can you say that? I'm losing power.
Faktum är att han tappade 20 kilowatt. Han var supernära att bryta det där racet, och det förstod aldrig vi. Men det var så att de hade problem med en sensor som gjorde att de lyckades koppla om det här så att han överhuvudtaget lyckades fullfölja racet. För enligt Christian Horner nu i efterhand så var det så att han var alltså, vi pratar minuter ifrån att behöva parkera den där bilen. Och enligt Horner så hade det varit så att han inte haft problemen, så tror han att Red Bull hade kört in en dubbelseger här. Och det hade ju haft en enorm betydelse för VM:et i stort.
Ja, men alltså det som händer är att han säger att han tappar I'm losing, ja vad det nu var, 3-4 sekunder on the straights, man. Och de bara, no, keep on pushing Perry, keep on pushing Checo. Och han bara, how the fuck, man? No, listen, I'm losing power, man. Det är också roligt med hans hela dialekt också. Men han tappar massa sekunder på rakan. Och då, när du säger så där, då tänker jag, vadå, de hade problem med en sensor? Och så kopplar de om och fixar. Jag ser det nästan som att om man har sett sina Star Wars-filmer, att man har en liten R2-D2 där som sitter och kopplar och fixar med farkosten samtidigt som man kör. Ändrar de under tiden från depån alltså?
Ja, precis. Det är datorstyrt där. Så de åker, fixar, de kör satt med sin lilla R2-D2 i depån där och fixade till det här. Så de kunde lösa problemet och komma runt det. Eller lösa problemet kunde de ju inte, för han var ju av med den här tiden. Men de kunde komma runt problemet så att han i alla fall inte behövde bryta racet. Så nu tittar då Red Bull och Honda på detta. För att få se vad den här sensorn som påverkar en av cylindrarna, vad det är som ställde till det, så att de slipper problemen med det där som vi brukar kalla för
tillförlitlighet.
Precis.
Vad heter det på tyska?
Zuverlässigkeit.
En gång till.
Zuverlässigkeit.
Zuverlässigkeit.
Genau.
Det ska jag säga nästa gång. Jag ska öva till nästa gång det dyker upp.
Med tanke på uttalet så är det nästan lika bra som ditt italienska. Så att,
Formula 1 Rolex Gran Premio del Made in Italy Edel Emilia Romagna 2022. Ja, tack. Nej, men jag vet. Italienska uttal har jag övat mycket på. Men det känns ju som att Red Bull är liksom, de är fartfyllda men fragila. För kollar man på Verstappen också, så antingen vinner han eller så går han in, så kör han inte slutloppet.
Nej, han har ju vunnit de loppen när han tagit sig i mål. Så är det ju. Ja. Så att, det känns ju absolut så att det är en bil som är otroligt bra, fantastisk toppfart, men den är känslig.
Och den hänger on a string.
Ja, men lite så va. Men det som har varit intressant här med Ferrarin, det är ju att den har ett däckslitage som Red Bullen inte är i närheten av. Det var ju väldans tidigt som vi fick rapporter, eller som faktiskt Verstappen fick rapporter om att redan nu så ser Leclercs höger framdäck illa ut. Och det har ju inte ens gått, inte ens 10 varv. Det var ju innan han körde om honom på varv 9.
Ja, och då tänker mitt otränade F1-öga och hjärna så här. Det borde vara så för att Ferrari kör med mer downforce, vilket gör att det blir mer tryck ner mot marken, medan Red Bull har mindre downforce och en inställning som gör att den är snabbare på raksträckorna, vilket jag då tänker att det borde slita mer på däcken ju mer downforce man har.
Mm. Rent logiskt.
jag nöjer det... mig med
Det blir ju spännande att se det, för Ferrari hade ju med sig en viss uppdatering här till Miami, men de kommer med sitt större uppdateringspaket till Barcelona som de sen ska jobba vidare på här under våren. Så att det kommer att bli spännande att se vad som händer framöver.
När vi är på Ferrari där så, ja, Leclercs lopp är väl inte jättemycket att säga om. De gjorde ju ett kanonkval i alla fall, Ferrari. Startar som 1-2, men jag tycker att det som är intressant i Ferrari är ju Sainz mest, va, med tanke på det som har hänt. Hur länge sedan var det ens han gick i mål i ett race? Det var ju över en månad sedan han satt och körde över, ja, mer än 2 varv liksom.
Mm. Nu tog han ju kraschen på fredagen då, när han skulle kolla in var gränserna gick, så körde han över den. Och så hade han lite ont i nacken och klarade det sen.
Ja, man tänker ju att den där paniken som vi har pratat om hos Sainz, den måste ju ha varit påtaglig igen efter den där kraschen. Som han då gör i träning 2, eller hur?
Mm, och
då är det ju så, det vi har pratat om, att det här greppet om... eller att vägen mot att bli andra förare blir mer och mer öppen för Sainz ju mer Leclerc drar ifrån, ju fler poäng Leclerc tar. Så att den där Sainz-paniken kan jag tänka mig efter de här racen som han har... Ja, som han har kraschat på varv 1, liksom.
Men nu, eller så får han väl bara liksom... plocka in det där och tänka, ja, okej, okay, så här är det. Jag vinner när jag får möjlighet och annars är min roll den här. Det är nytt år, nya möjligheter nästa år. Det är ju inte så att han sitter med ett kontrakt som går ut. Hade det varit så hade det varit betydligt värre. Då hade han ju hamnat i det där bottasläget att man alltid måste prestera hela tiden och man vet ingenting om sin framtid förrän i augusti. Vilket kan vara jäkligt jobbigt. Men nu vet han ju att han är kvar i teamet. Och en sån sak borde ju göra att han, ja, lugna ner det lite. Ta ett djupt andetag, titta på det från början. Jag har min plats, nu jobbar jag ut efter det här.
Ja, och rent körningsmässigt så i kvalet så var ju faktiskt han på väg mot en bättre tid än Leclerc. Han hade ju, jag vet inte om det var en eller två lila sektorer i ett av sina liksom försök där i kvalet. Men sen så sladdar han till och tappar i tredje sektorn där, tror jag.
Det blir väl
som gör att Leclerc, ja exakt, att han måste liksom hålla ner den där spanska chilipulsen när det väl brinner till. Mm. För att han verkar ju kunna köra om han bara är med i skallen. Liksom.
Mm. Lite mer Tjuren Ferdinand.
Ja, Tjuren Ferdinand är lugn, ja.
Mm.
Just det.
Alltså det. Inte en hel full Tjuren Ferdinand. Han behöver inte lukta på blommorna, men bara liksom lite iskyla, lite helado över den där brinnande...
Ja, nej, men jag tycker att hela den här aspekten, det psykologiska spelet i Ferrari tycker jag är väldigt intressant att följa. Och nästa race är ju då, säger man hemmarace bara för att det är i landet som någon förare kommer ifrån, eller?
Ja, det
eller
gör man.
Har man hemmabanor och sådär?
Alltså det är väl lite olika. det är många som tycker att Verstappens hemmabana, även i Belgien, eftersom han har rötter där också, fast hem, han kör för Nederländerna. Och sen säger man ju att det är Silverstone är ju Mercedes hemmabana därför att de har fabriken där. Men när de körde med tyska förare, ja, då är det ju en bana i Tyskland som är hemma. Så de är väl hemma lite överallt och man känner sig hemma, kan jag tänka.
Så man kan säga att nästa race som är i Barcelona är hemmabana för både Alonso och för Sainz.
Absolut.
Ska vi lämna de två bästa teamen och ta oss till det tredje då bästa teamet? För där har det ju, där var det ju en del snackisar i Miami GP. Återigen så blir Russell bättre placerad än Hamilton. Och denna gång efter att Hamilton faktiskt kvalade ut Russell, vilket inte har varit vanligt den här säsongen. För det är ju Russell som har kört snabbare än Hamilton. Men den här gången så var Hamilton, ja, han var lite spydig och lite oförskämd och lite svinaktig på radion mot sitt team. Återigen efter att Russell hade visat lite kyla och hade tajmade in. Man får väl välja att säga om det var tur eller timing med Russell och sitt depåstopp under gul flagg.
Men vi kan gå tillbaka och kika på fredagen. Trivdes ju Russell kanonbra i sin bil. På lördagen så hade han noll förtroende för bilen överhuvudtaget. Och han visste inte vad han kunde förvänta sig av bilen. Han visste inte var den skulle ta vägen. Och då vågade ju inte han satsa och göra ett sämre kval och han startar 12. Fördelen med det kvalet är ju att när han startade nere så vågar han gå på hårda däck. Det är en tappa lite i början för de är sämre i starten. Men i det långa loppet så är ju det en av nycklarna till att han tar sig så långt upp som han gör. Hamilton tappar också lite i starten men kommer igen. Han går på sina mediumdäck. Sen gör han sitt depåstopp. Medan Russell inte gör sitt. För när det är dags för honom så säger han, nej men däcken funkar fortfarande så bra. Så jag hänger kvar, jag vill vänta och se.
Ja, för de var ju, för teamet var ju sugna på att ta innan. Och han säger, han bara, men fan, ska vi inte bara ta det lite lugnt här, sitta lugnt i båten och det kanske blir det gul flagg eller safety car.
Ja, jag satte sedan och funderade på att köra en Albon liksom, in på depån på sista varvet där, hur ska det hända? Och precis när det här har hänt så går han in i depå och får ju liksom ett plusstopp där, att tempot går ju ner, han kan få sina nya däck och han kommer ut och han har inte tappat så mycket tid. Och då är det ett läge där han kommer ut bakom Hamilton. Men han har ju nya däck, nya mediumdäck. För Hamilton har gamla hårda. Och då blir Hamilton nervös och frågar sitt team, hur ska jag göra? Och problematiken i det hela där är att han har ju egentligen inget alternativ. För går han in i depå så tappar han banposition. Ligger han kvar så har han sämre däck än Russell som ligger bakom. Så han var ju en sitting duck. Oavsett vad han skulle göra så hade han rumpan bak. Han kunde ju inte välja någonting överhuvudtaget. Så att Russell kör om Hamilton lite senare, det är ju inget konstigt. Ända som man skulle kunna hindra det hade ju varit om Mercedes hade gett en teamorder. Men varför i hela världen skulle de göra det när det är Russell som ligger bäst i VM?
Men det var ju inte heller en omkörning som bara var... Det var ju inte frid och fröjd där, det var ju lite... Det var lite tension och lite stelstämning när Russell, för Hamilton tvingar ut Russell utanför banan när den där omkörningen sker.
Ja, det är klart att han gör det, för han vill ju inte tappa positionen och han vill ju också naturligtvis ha den där bättre placeringen, för det är ju väldigt viktigt vem som är bäst i teamet. Även om han har 7 VM-titlar och en fantastisk status så vill han ju inte bli omkörd. Hade han velat bli omkörd så hade han ju inte varit den fantastiska Hamilton som han faktiskt är. För då hade han inte brytt sig om vad han slutar. Men killen vill ju fortfarande vinna. Och då är det ju klart att han inte släpper förbi. Om han inte måste. Det som jag egentligen mest tyckte var lite sådär... tråkigt kan jag väl uttrycka saken. Det är Hamiltons uttalande till teamet. Han är ju...
på radion under racet. Jag tyckte, ja. Fan, jag satt och tänkte vilket svin han är.
Ja, men du uttrycker det ju på det sättet. Jag sa lite mer. Nej, men jag är lagidrottare i grunden och jag tycker med bestämdhet att man vinner som ett lag och man förlorar som ett lag. Man gör det tillsammans. Men Hamilton sitter ju i det här läget, eller alltid när han vinner så tackar han teamet. Fantastiskt fint, han är sportslig. Efter finalen i Abu Dhabi förra året så säger han till Verstappen, fine, du vann, schysst, sportsligt. Men I det här läget så säger jag ju till tiden.
Jag vill bara säga, det gillar jag ju inte heller, att han är så jävla trevlig. För att så var det fan inte. Där förtjänar ju Verstappen en spark i ansiktet och sen ett uppföljningslag med hjälmen i magen. Liksom. Med, alltså man vill ju inte se en glad eller en sportslig Hamilton där. Ja, förlåt.
Nej. Så kanske man inte vill se, men jag tycker ändå att det var schysst och det var snyggt gjort liksom. Men i det här läget så sitter han ju och kör racet i bilen och säger till teamet: jag är inte nöjd med den strategin som ni valde till mig. Och då känner jag så här bara, vänta lite här, som ni valde till mig, är du inte en del av det där teamet? Du satt med på varje briefing inför racet, då kunde du själv ha sagt vad du tyckte. Du var med när du gick in i depå, du har ett eget val. Antingen så är det så att man är sin egen utan teamet, eller så jobbar man faktiskt ihop. Och i det här läget så hade han ju antingen kunnat låta bli att säga någonting över radion och ta det med teamet i efterhand. Eller säga att 17 grabbar, vi gjorde inte det bästa jobbet idag.
Och det som sker är ju att han... Jag är ju väljer att vara lite cynisk här och tänker, han vet ju mycket väl om att allt han säger kommer ju kablas ut. Så han vet ju att han försöker rädda sitt eget skinn där när han säger, när han frågar så här, men vad ska jag göra? De bara, men vad tycker du att vi ska göra, när han frågar om depåstoppet där. Och de bara, men det är upp till dig. Han bara, vad fan, det är ju ni som ska bestämma åt mig. Jag vet väl inte, det är ju ni som ska säga. Medan så många andra gånger som teamet har sagt till Hamilton så här, men vi gör det här, och sen efteråt han bara, nej, det var fel beslut hörni, det var fel beslut, fy fan, vi borde inte gjort så. Så han sätter ju sig själv och teamet i en jävla konstig sits, och sen att han följer upp då efteråt med också kasta skit på dem.
Ja, alltså den uppföljningen är det som jag kan tycka är fel i det här läget. Det första läget är ju mer ett så här desperat i moment, vad sjutton ska jag göra? Han inser att han har inget val. Men i det andra läget så är det ju verkligen att liksom trycka mer papper i en brasa som redan brinner. För att i slutändan är det ju sådär att inom Formel 1 är det ju aldrig större än det teamet som du jobbar med. Och de här killarna som han jobbar med, de måste ju göra allt för honom. Det är ju så som man bygger lag, och det är ju så som man bygger starka team. Det är ju att man har en förare som lägger ner så otroligt mycket tid på att bygga relationerna så att de här killarna gör allt för honom. Och då får man liksom knipa igen i det där läget, för det är de som han är beroende av. Om inte de gör sitt jobb så kommer han inte kunna göra sitt.
Mm, och det är ju en lite halvknivig situation som han är där i nu. Jag tror ju kanske att det där förra årets förlust är en större törn i honom än vad man först kanske trodde. Jag tror att det där har satt sig hos Hamilton. Och nu, med tanke på hur det ser ut i Mercedes, att Russell gång på gång placerar sig över och ligger liksom, alltså med tanke på omständigheterna, Russell ligger ju bra till i totalen med tanke på hur bilen faktiskt har sett ut för Mercedes. Så man börjar ju tänka så här, ja, fan, det mentala spelar ju väldigt stor roll också. Russell visar ju, det är ju inte bara tur att han sitter, för han får ju frågan från teamet, ska vi gå in nu liksom? Och då säger han, nej men fan, han skulle ju bara kunna lyda och åka in och byta däck där. Men så säger han, nej, fan, vi kör på, det kan ju vara så att det kommer en säkerhetsbil och då vinner vi på det. Det är ju någon slags säkerhet och skicklighet i det också som Russell gör. Så fan, nu börjar man höja sina fingrar här. Är det kanske så att George Russell är en bättre förare än Lewis Hamilton nu när han väl får komma in i bilen och när han liksom gång på gång placerar sig över? Kan det vara så att The GOAT Hamilton håller på att tappa det och tappa dedication, och ju mer man då tappar, desto mer tappar man, när jag tänker då. Så fan, ja, jag vet inte fan om Russell kanske är bättre än Hamilton.
Ja, det där är en otroligt svår fråga. Jag tycker ju att Lewis Hamilton är en fantastiskt duktig Formel 1-förare. Och han har gjort väldigt många saker väldigt bra. Och jag var faktiskt impad när han gick tillbaks efter Nico Rosbergs seger där 2016 och gjorde en så pass bra säsong 2017. Men han har ju inte, under de här åren så har ju han kört ett material som har varit överlägset. Medan Russell har ju kört ett material som har varit underlägset. Han har ju behövt jobba med bilen på ett annat sätt. Och det är ju mycket möjligt att när de nu har en bil som är betydligt tuffare att hantera, som inte är självgående, att Russell kanske har en fördel och en glädje av de här hundåren som han har gjort i Williams. Medans Hamilton har blivit lite bekväm kanske.
Och klappar hundhåren på hunden Roscoe som man alltid ser. Den är en inte fransk bulldog, heter det brittisk bulldog då, hundkunskaperna här.
Alltså, jag har ingen aning. Jag vet att det är sådär man kan snubbla på. Det har hänt flera gånger när jag har gått i depån där, så jag har haft lite bråttom och tittat mig om, så ska jag vända mig om, så är det en jäkla, vad heter det, koppel i vägen. Så får man göra ett litet skutt.
Hunden Roscoe är det väl som Hamilton har, va? Fan, jag håller med. De där hundåren i Williams för Russell tror jag fan i mig kan ha gjort honom gott. För att det är ju liksom glädje att han får sitta och skruva och slipa på detaljer i den här bilen som går mycket snabbare, och det är ju ett större team och mer tillgångar och bättre faciliteter och hela den faderullan för honom. Så jag tror att, ja fan. Jag vill också höja ett litet finger för mitt egna påstående inför säsongen, som jag tror var något i stil med, ja, det kanske är så att Russell kommer placera sig bättre än Hamilton si och så många gånger. Men de där påståendena som vi hade i första programmet, de ska vi faktiskt återkomma till i framtida avsnitt, så vi ska inte gå tillbaka för mycket. Men jag minns att det var några rejäla tankar inför säsongen i alla fall. Är det så att Russell kanske kommer vara bättre än Hamilton? Och det blir ju en jävla bra följetong det här nu faktiskt.
Mm. Ja, vi har ju ett antal race kvar, så det är ju mycket, mycket möjligt att Hamilton kommer tillbaka. Han måste ju också raka sig själv. Han gjorde inget dåligt lopp överhuvudtaget i Miami. Han gjorde ju ett bra lopp i förhållande till det material han har. Sen var det ju små saker som gör skillnaden, att man hade olika strategier i det här fallet. Som sagt, det jag störde mig lite på är det uttalandet han har till sitt team, till de killarna som ska ha hans rygg.
Vi ska snacka lite om banan, vad du tyckte, för det var ju första gången som Miami GP var på schemat, men några andra snabbisar kanske då. Jag tyckte att det var kul att se Esteban Ocon som smyger på. Han tog sig ju och placerade sig på 8:e plats, va, på grund av att Alonso hade dragit på sig 10 sekunder efter att han hade petat på Gasly och sen hade tagit en liten genväg i en del av banan som gav honom en lila sektor, jag vet inte om det var sektor 2 eller sektor 3 som han fick. Och då var det ju, han tjänade typ 1,5 sekunder eller sånt. Och där fick han då 5 sekunders bestraffning för. Och även att han petade på Gasly. Så Ocon som startade liksom sist där, för att han kraschade ju med sina 51 G-krafter i kvalet som han snackade om, vilket man garvade åt. Och sen så har jag läst någonstans på att ja, det verkar ha varit de där 51 G-krafterna. Sen sa Ocon också att han var 50% i hälsa, men ändå blev han clearad att få köra loppet. Det var ju roligt.
Ja, han hade nog en roligare söndag, lördag i alla fall.
Och där vill jag bara säga så här också, för några veckor sedan plockade jag in Ocon i mitt managerlag, och det är så jävla sjukt vad lite som krävs för att man ska intressera sig lite mer för vissa förare. Bara för att jag tog in Ocon nu och vet att det är inte jättemånga som har Ocon, så jag håller lite på honom nu liksom, bara för att jag har han i mitt lag. Det blir liksom kul att följa vissa förare, så jag satt där liksom och höll koll på Ocon i början när de flesta kikade på hur gick i toppen mellan Verstappen och Leclerc. Det vill jag bara säga. Jag tyckte det var intressant i alla fall. Han gjorde ju fan ett bra race. Verkligen smygigt. Och smygigt gjorde ju även Alex Albon. Han smyger på som vanligt.
Ja, han smyger verkligen fram till poäng. Det är lite roligt.
Och det var ju första gången han gjorde det, var väl i Melbourne, va, när han vägrade gå in i depån och bytte däck absolut sista varvet, som gav honom en pinne. Och det var lite samma sak här nu. Han väntade. Och ja, han smyger på i en Williams-bil och gör det bra ju.
Ja, smart taktik från teamet, väl utfört av Albon. Alltså, mycket mer än så kan man inte begära. När det dessutom då blir sådana bestraffningar som gör att andra försvinner ur topp 10, så plockar han ju på extra poäng. Och det där kan ju vara otroligt värdefullt i slutet av en säsong.
Ja, han är den som körde upp flest platser. Han körde till sig 9 placeringar, tror jag. Och där var han bäst av... Jo, så är det. Han var bäst av alla på att plocka placeringar. Och näst bäst där var Russell som tog 7 placeringar, tror jag. Så Russell startade 12 och blev 5. Albon var ju där längst bak och tog 9 platser. Ja, det är ju intressant. Ska vi snabbt snudda vid Haas också, för det har ju varit en snackis.
Ja, alltså... Ja, du pratar om motormanager. Jag råkar ha Mick Schumacher där. Jag har ju varit ju vansinnig när han kraschade.
Ja, men det var ju på väg mot succé för dig då.
Det var på väg, men det hjälper väl inte. Nej, nej, men å andra sidan... Nej, men alltså... Haas där... Jag hade betydligt större förhoppningar faktiskt. Nu var de klassificerade, var det 14-15 där var till slut, de där grabbarna. Men jag hade betydligt större förhoppningar för Haas inför det här racet. Och det såg ju bättre ut, men... Nej, en riktig besvikelse. Och för Mick Schumachers del så hade han ju behövt hålla lugnet. Nu är det ju så att, jag vet inte, vi kanske ska ta det redan nu, men den här asfalten...
ja, vänta, innan vi tar oss in på asfalten vill jag bara säga att det som hände var ju att Mick Schumacher var på väg att ta sin första poäng någonsin, och sen så blir han lite ivrig och kör in i Sebastian Vettel, eller om Sebastian Vettel kör in i Schumacher, men det gör ju att han inte ens kan ta sig in där, va?
Nej, precis.
Och då sumpar han ju chansen, och det där tror jag också sätter bjällror i skallen, som det uttrycket säger, att fan, han jagar den där poängen, han har trycket på sig, han har Schumachers efternamn, och ju längre tid det tar för honom att plocka den där poängen, särskilt nu med en Haas-bil som faktiskt funkar. Ja, men förra året liksom.
Ja, men ju jobbigare blir det. Han är ju faktiskt en av 3 förare som inte har tagit någon poäng. Det är han, Hülkenberg, som inte kör längre utan bara hoppade in i Aston Martin, och sen så är det ju Latifi som inte har några poäng.
Ja, alltså Latifi, kan han dra eller? Det är fasen på dags nu. Och nu sa ju George Capito att nej. Han håller på att kämpa och lära sig bilen. Vi sitter trygga med Latifi. Han är ju sämst. Sämst, alltså han orsakade rödflagg igen i någon av träningarna när han allmänt bara körde och var sämst. Han har ju orsakat typ så här 342 rödflagg den här säsongen enbart. Man är ju trött på honom, va? Men ja, fan, det är väl mitt Latifi hat kanske, men ja, det står jag fan för, pappas pojke, det gillar jag inte. Men du var inne och nosade, du ville prata om banan, och det tycker jag att du ska få göra, för att det är ju intressant, va?
Ja, alltså det som var med den här banan, det hette ju in att det skulle vara en sån himla bra grepp i den här asfalten. Men istället så var det ju så att den i stort sett smula sönder. Gick man utanför idealspåret så kunde man ju tappa mellan 1,5 och 2 sekunder. Och Esteban Ocon gav en intervju efteråt där han faktiskt påtalade att han trodde att anledningen till kraschen mellan Vettel och Schumacher kunde bero på den dåliga asfalten. Därför att det var, Mick gick utanför idealspåret och plötsligt så var det ett helt annan greppnivå som låg bakom. Och det är ju faktiskt bedrövligt om det ska vara så att det är asfalten som ligger bakom den typen av kollisioner. Och Lando Norris var ju väldigt tydlig, för han kallade ju asfalten för att den bokstavligen var skit. Och Ocon sa ju att den var en katastrof.
Och i starten så var ju Leclerc etta, Sainz tvåa, Verstappen trea. Mm. Idealspåret som vi pratar om var då på den sidan där Verstappen och Leclerc startade.
Mm, det är på inre sidan.
Ja, exakt. Och Verstappen tar sig förbi Sainz i kurva 1,
ja.
För att han får bättre grepp där, och då kan det till och med vara så att Verstappen tjänade på att inte ha näst bästa tid i kvalet, att det var faktiskt bättre för honom att vara trea än att vara tvåa.
Alltså,
för att annars tänker jag då, hade Sainz kunnat hålla den där, för det var ju också en sån lite besvikelse att Sainz inte lyckades hålla någonting, och då kunde inte teamköra någonting, utan Verstappen kunde nästan köra sitt race där från början istället, alltså gentemot ifall Sainz hade lyckats hålla Verstappen bakom, då skulle de kunna lägga upp en liten annan taktik där och han kunde hålla honom bakom lite längre än vad det var, men just det med asfalten alltså.
Mm. Men det där är ju ingenting unikt just för Miami, utan det finns ju faktiskt på flera banor där det är så, där det skiljer så mycket mellan idealspåret och den lite mer smutsiga sidan då, som är yttersidan, så att det är inte unikt för den banan, men de andra bitarna, att asfalten i stort sett smular sönder på vissa håll och kanter, så får det ju inte vara, alltså det är inte F1-nivå. Sen Verstappen kritiserade den här andra sektorn som var så väldigt långsam och menade på att med de här tunga och långa F1-bilarna som man har idag så är det inte möjligt att köra på det sättet, för det blir ingen bra racing. Och ser jag på det efterhand så tycker jag faktiskt inte att det var inte det bästa loppet vi har sett i år.
Får jag fråga då, är det så att det är olika material av asfalt på olika banor, eller har man liksom samma? Jag kollar ju på mycket golfa, och då pratar ju experterna ibland om Bermuda gräs i jämförelse med annat gräs, och att det har stor betydelse för vilken typ av golf man spelar, va? Är det samma sak när det kommer till asfalt?
Det är inte samma asfalt överallt, nej.
Det är olika.
Mm. Eller som Ocon uttryckte sig, att de här asfaltsgruset eller asfaltstenarna som var från Georgia skulle ju vara bäst i världen. Men jag tycker ju att asfalten i Jeddah är betydligt bättre.
Just det, för det pratar de också, att det båda är stadsbanor, och då skulle man kunna ha samma typ av asfalt. Ska vi sätta plus på racet, Anna?
Det tycker jag.
Plus, 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 plus.
Ett plus, Mick Schumacher. Det är icke godkänt att vara på väg mot en VM-poäng och sen köra rätt in i sin mentor, om det nu var han som körde in. I alla fall kollidera med sin mentor. Icke godkänt.
Och det ska ju sägas alltså att hade han ju bara suttit lugnt i båten så hade han ju kunnat fixa den där poängen.
Ja, det är klart han hade. Det är klart han hade. Två plus, vilket är godkänt. Det är Esteban Ocon. Från sista plats till poäng. Och den där åttonde platsen, den måste ju faktiskt ha känts som en seger med tanke på att han inte fick köra kvalet. Och han dessutom hade ont i kroppen efter det där. Så
att han körde på 50% av sin kapacitet. Hade vi haft två stycken treplussare och delat ut, då hade jag velat se Ocon på en treplussare. Så vem har du på treplus då?
George Russell.
Den knep han.
Smart strategi, hårda däcken. Och smart också att vara med och vara engagerad i sitt beslut när man ska gå in i depå och inte.
Fyra plus.
Ferrari som team. Det är alltså fem stycken lopp in i säsongen. Och Ferrari leder båda mästerskapen.
När hände det senast? Det var inte på sent 2010-tal i alla fall, kan jag säga. Och fem plus då, max poäng till Max.
Alltså nu en seger till. Han är mindre än 20 poäng efter Leclerc när F1 nu kommer till Europa. Och efter att ha brutit två race och nollat så är väl det mer än godkänt. Han gjorde en bra omkörning av Leclerc. Han tog första placeringen, eller tog en placering upp till plats två redan i starten, precis som vi pratade om. Han var tydlig mot teamet. Teamet var tydligt mot honom och upplyste honom om att det kommer att bli trassel för Leclerc på hans högra framdäck. Han tog emot informationen, omsatte den och gjorde den snyggt, smidigt. Och även om han kunde upplevas lite hotad i slutet, så kändes det inte som att Leclerc var något reellt hot egentligen.
Ja, det var ju en gång där efter säkerhetsbilen när fältet blev samlat och Leclerc gav den chans när han låg inom DRS-avstånd och pushade på ordentligt. Men sen såg vi ganska snabbt efter, så var han helt plötsligt 3, 4, 5, 6 sekunder bakom. Ja.
Jo, men gav den chans liksom. Det kändes ändå, även om Leclerc var där och nosade, så kändes det som att Verstappen hade det hela under kontroll. Jag hade nog blivit överraskad om Leclerc hade gått om honom.
Motorstopp.
Asfalten var i hela världen, alltså det får inte vara på det sättet.
Att det alltså är så pass mycket bättre att man måste hålla sig på exakt ett spår, det är det som du är kritisk mot alltså?
Ja, alltså det måste ju vara så att du ska kunna använda hela banan. Hur ska vi annars få omkörningar om det inte går att gå ut vid sidan av idealspåret och köra om? Det måste ju vara så. Ska vi få en racing så måste det vara möjligt för förarna att racea. Och det är det ju inte om man bara kan ligga i tåg.
Det var alltså Annas plus. Nu tar vi oss vidare i dagens poddprogram och tar oss vidare till lite andra nyheter och snackisar.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ah! Det har ju hänt lite i samband med Miami GP som vi faktiskt måste snudda vid. En sak som jag nämnde i sprintgenomgången var ju stjärnglansen runt om det här första Grand Prix och alla kändisar som syntes där på fake-marinan och i krokarna av Miamis GP. Kan det finnas någon annan sport någonsin som faktiskt har varit en stor sport men sen har liksom eleverat sig själv till ännu högre nivåer? Jag tycker det här känns som en liksom PR-smartness som vi aldrig har sett på maken till. F1 har varit stort, men intresset för någonting som har gått så här snabbt, det tycker jag är otroligt alltså.
Mm, ja, det är, tack, Drive to Survive, det är där i det ligger. Men det kändes ju lite som, det finns ett uttryck på tyska som är rätt skönt som heter...
De gillar jag alltid.
Ja, det gör det va. Sehen und gesehen werden, alltså att synas och bli sedd samtidigt som man ser andra.
Tydligt ordspråk.
Ja, men, i det här läget så kändes det väldigt så, som att det var väldigt många kändisar som var där för att synas men också se andra. Det var kanske egentligen inte så att man var så här superintresserad av sporten, men man ville vara med på hypen.
Sen så måste det väl varit världsrekord i pre-race mayhem på målrakan eller på startrakan där inför racet. Alltså det var ju värre än en NBA-match när man ser liksom 0,2% av faktiska planen när det är så mycket folk inne i varje avblåsning. Men det här var ju, alltså det var ju morspitt inför starten när alla bara som rumlar runt där inne.
Ja, det var ju lite sådär så som man trodde att det var när det var kaos före pandemin, och nu var det ännu värre. Man blev helt chockad liksom när folk får vara så där nära.
Ja, och alla. Alltså det var ju inte bara teamen, för det är ju mycket folk i vanliga fall med teamen och depåerna och förarna och lite media som är där. Men nu var det alltså fullt ös, och vi såg ju David Coulthard glida runt och bara så här knacka folk på axeln. Man gick ju fram och tog vem man vill. I vanliga fall liksom vet ju vi som journalister att det är ju ganska strikt och klara och tydliga regler typ i mixade zonen efter olika sportevenemang. Men här var det verkligen bara så här, ja, glid upp till någon. Helt plötsligt, Coulthard gick omkring och bara, vem har vi här då? Jo, här har vi teamchefen för Alfa Romeo. Kan du snacka lite? Ja, så går han fram. Här har vi Christian Horner. Men du gör en intervju med Sky Sports. Ja, tjena brorsan. Ska vi snacka lite här? Trycker upp micken i facet på både reporten från den andra nyhetsbyrån och i facet på Horner. Det var ju, ja, det var jävla intressant att se alltså.
Det var en helt enkelt ett helt annan typ av hur än vad det brukar vara, utan det var lite så här, ja, men vi kör då.
Och sen att det var massa kändisar som fick glida in där, att helt plötsligt så var Coulthard framme och vi McLaren-teamet och så bara, ja, här har vi Paris Hilton, den gamla, ja, vad fan nu hon är för någonting, men trycker upp och bara, ja, vilka håller du på? Håller du på Red Bull eller? Hon bara, nej, jag håller på McLaren. Och då är det ju för att de är ju storsponsor av McLaren, va? Hilton Hotels. Ja, det var ju någonting nytt, va? Även nöjesredaktionen på Aftonbladet borde varit intresserad av det här racet ur den synpunkten, va? Och sen så hade du en liten uppdatering i bloggen om Binottos utvecklingsrädsla när han kollar på Red Bull. Han är fundersam där till att Red Bull har öst på för mycket.
Ja, det är ju så att vi har ju ett budgettak i Formel 1 som ligger på 140 miljoner dollar.
Det är också säsong. Väldigt mycket pengar.
Det är det, men då, sen finns det ju vissa undantag naturligtvis från den här då. Men det gör ju att du kan ju inte utveckla hur mycket som helst utan att nå taket. Och Binotto menar väl då på att Red Bull, som har tagit med sig nyheter till varje race, de har blivit betydligt snabbare och tagit ett övertag, att de kanske har lagt ut väldigt mycket pengar på väldigt kort tid, vilket gör att någonstans väldigt tidigt så behöver de ställa in utvecklingen av den här bilen, för de pengarna ska ju räcka hela säsongen. Medan Ferrari då har ju valt en annan taktik, utan man har ju väntat här i 5 race egentligen tills man kommer någon uppdatering, och så blir det lite mindre. Man hushåller lite med möjligheterna för att kunna utveckla längre under säsongen. Och det där kommer bli vansinnigt intressant i år att se. Vad händer med utvecklingen av bilarna när vi är framme i oktober? Det är ungefär en månad kvar av säsongen. Normalt sett så är det ju vissa team som ställer in utvecklingen av bilen någonstans under sommaren. Då låter man det vara, för man har ändå inget så mycket att köra för, utan då väntar man och så lägger man fokus på nästa år. Men i fjol till exempel, med den säsongen vi hade, så var ju Mercedes och Red Bull tvungna att utveckla sina bilar under hela säsongen. Och i år, när man nu har dragit ner utvecklingstaket eller budgettaket ännu mer än vad man haft tidigare, så blir det ju också svårare att hålla sig inom den där budgeten. Så det är väl lite det som är intressant i den här frågan. Och det som han noterar. När han säger sådär så är han ju väldigt medveten om vad han säger. Det vill säga, hallå där Red Bull, jag har koll på er. Försök inte med någonting här.
Alltså, det jag tänker är ju, hur fasiken redovisas det där? Och hur har man koll på det egentligen?
Alltså det finns ju, FIA har ju spioner typ. Och sen så är det ju så här att folk som byter team är ju ofta väldigt duktiga på att tala om vad det förra teamet gjorde. Så man har ju liksom, man har ju lite sån koll. Och sen så kollar man ju naturligtvis data och såna saker. Plus att man har ju inte talat om riktigt vad som händer om man blir påkommen med att bryta mot de här reglerna. Och det gör ju att det är ju faktiskt ingen som vet. Vad händer om jag bryter med det här? Blir jag utesluten ur VM i år? Eller 10 år? Eller får jag böter? Är man villig att ta den risken att riskera ett straff där man inte vet vad straffet är?
Det lämnar ju också väldigt öppet för förhandlingsfiffel också egentligen, tänker jag, för att fasta priser kan väl knappast vara något som finns där. Man måste ju kunna deala och pruta och se till så att det kostar mindre än vad det kanske gör för, alltså samma uppdatering för olika team kan ju, borde ju kunna ha olika priser beroende på vad man kohandlar med, tänker jag. Men ja, det är ju en jävla rörare där.
Nej, men man vet när de går, vi har ju haft massa, vi har haft Crushgate, vi har haft Spygate, vi har haft massor med olika gater här under åren, och det blir ju alltid så att det blir något resultat. Jag menar, så det kommer ju alltid fram. Och det kommer alltid kohandlingar om bestraffningar och om sådana saker. Ibland så blir det tuffare, det vill säga att ett team utesluts ur ett mästerskap exempelvis. En förare kan diskvalificeras om man gör fel. Det har ju hänt i historien, det är ju ingen nyhet där. Så att det är ju alltid en ständig kohandling. Och är det någonting som man har lärt sig med F1 så är att ingenting är skrivet i sten. Och om det skrivs i sten så går det 17 att välta stenen.
Nu undrar jag så här, va? Porsche och Audi i Formel 1 är definitivt, va?
Alltså från moderkoncernen Volkswagen så har de ju VW, kommer du ihåg att prata om, ja?
Jajamän.
Ja, härligt. Så har de ju sagt att det är fribana. De har börjat, både Audi och Porsche har börjat jobba. Men vi pratar ju inte om Audi och Porsche som ett nya team, utan vi pratar om dem som motorleverantörer. Att de ska gå in i ett samarbete med något annat team. Vilka är ju inte klart, och det är där som intresset ligger. Alltså det pratas ju om att Audi kanske är mer intresserad av att gå in som team, medan Porsche vill vara någon form av motorleverantör. Och där sa ju Aston Martin förra veckan att de var klart intresserade av Porsche. Och det är väl klart att de flesta team är som inte har en egen motorleverantör.
Så vi kommer alltså inte få se en bil med Porsche livery så att säga, och ett team som heter Porsche.
Ja, det skulle ju kunna heta Red Bull Porsche.
Det hade ju varit något, va?
Men det som jag tyckte var lite intressant, det var ju han, Volkswagens koncernchef Herbert Diess. Han hade en sån här frågestund på YouTube i veckan. Och då var han tydlig med att han önskan, och han utgår ifrån att han får se 2 tyska förare i de här 2 teamen. Alltså ett tyskt företag går ju inte in i Formel 1 utan att vilja ha tysk. Så gjorde även Mercedes. De började ju faktiskt med 2 tyska förare, Schumacher och Rosberg, även om man idag har 2 brittiska förare. Så det är väl inte helt, men problematiken där kommer ju ligga i vad man ska hitta de där tyska förarna, för det finns, ta med 17, inte så många.
Drömrubrikerna och drömuppsättningen är ju mentorn och lärjungen Vettel och Schumacher, eller?
Ja, men titta, tänk till nu. Vettel är väl född 87, va?
Det känns ungt. Ja, det är nästan som jag. Det är nästan som jag. Jag tänker att han är så vis och gammal och sådär. Men han är ju fan, han var ute och svinga på krogen samma tider som jag gjorde det i min ungdom, va?
Men då ska de här gå in 2026. Då är han alltså 39. Är det troligt?
Ja, det är ju en ålder som man brukar förknippa med retirement, va?
Ja, något år kanske det kan bli liksom. Schumacher däremot är betydligt yngre, men bakom Schumacher finns det inte så himla mycket, för de har inte någon ordinarie förare, vare sig Formel 2 eller Formel 3. De har Pascal Wehrlein som har kört F1 förut, som kör Formel E numera. Och jag menar, superinhopparen Hülkenberg, han kommer ju vara, Hulken kommer ju ha tappat all sin kraft till dess. Så att det där blir, det är en intressant fråga att se hur tänker de lösa den där biten, för alla kan ju inte leva på Schumacher, framförallt inte om han fortsätter att krascha in i Vettel.
Nej, och är så pass förknippad med Ferrari också då, tänker jag, som kanske har en blick mot honom i framtiden långt framöver. Men förarna, det behöver ju inte offentliggöras förrän det verkligen är dags, va? Eller hur?
Nej, absolut inte. Men jag tänker mest, tittar man, det som jag slog mig, tittar vi tillbaks hur det ser ut i klasserna under, så finns det inte någon tysk där som är ordinarie. Och 2026 är bara 4 år bort.
Det går snabbare än man tror. Det som också går snabbare än man tror, det är i tiden i den här podden. Vi måste ta oss vidare till Svenskkollen och backspegeln som vi har kvar. Så vi börjar med Svenskkollen.
Då tycker jag att vi kan applådera rejält åt Dino Beganovic.
Då gör vi det.
Vår svenska Ferrari junior alltså. Han utökade sin ledning i Formula Regional European Championships. Han tog en seger och en andra plats i säsongens andra deltävling på Imola och ledde alltså mästerskapet. Och i England visade Joel Granfors också bra form, för han körde hem karriärens första seger i ett GB3-lopp på Silverstone, och han leder också det mästerskapet.
Så vi har alltså två svenskar som leder det totala mästerskapet i underorganisationer som är kopplade till Formel 1. Eller, ja, förstår jag det rätt då?
I underorganisationer inom formelbilsracingen.
Mm, så ska man säga. Det är ju jätteintressant och framförallt extremt kul. Vi gjorde en liten livesändning, en liten livechatt inför Miami GP på sportbladet.se där man kunde ställa frågor. Och vi fick faktiskt en hel del frågor om hur det just såg ut på svenskfronten. Och det är ju härligt att du kan leverera så här positiva och glada nyheter, Anna.
Man får väl göra det de dagar man kan, det är inte alla.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och det vi har kvar då av dagens avsnitt, det är att vi ska få höra berättelsen om de 6-hjuliga bilförsöken i Formel 1 som var där det stod på lappen som jag drog förra avsnittet. Och det här tycker jag ska bli väldigt kul, för jag har ju bara sett de här bilarna på bild och garvat åt att det är så, ser så kul ut. Men det har alltså körts med bilar med 6 hjul i Formel 1. Och det ska ni få höra Anna berätta om här i backspegeln.
För länge, länge, länge sedan, på en plats som kallas Anderstorp, kördes Formel 1 bilar med 6 hjul. Mycket sjuka grejer, men där fann mig sant.
Den bil som var många kallas för 6-hjulingen hette egentligen Tyrrell P34, Projekt 34, och designades av Derek Gardner, som var Tyrells chefsdesigner. Däcken var specialtillverkade. 10 inch i diameter på de 4 däcken fram, 2 på varje sida, medan det var ordinarie storlek på de båda däcken bak. Och det här projektet, det var så hemligt att inte ens förarna visste om det. Och Jackie Stewart, han uppges ha satt drickan i vrångstrupen när han fick höra talas om det här projektet. Bilen debuterade i Spaniens Grand Prix 1976, men störst framgång hade den vid Sveriges GP på Anderstorp. För Judy Scheckter var första och enda föraren att vinna med bilen, och Patrick Depailler slutade tvåa. Scheckter lämnade stallet efter säsongen och han hävdade att den där bilen var en skrot hög. 1977 tog Ronnie Peterson över den bilen, men den var inte alls lika framgångsrik som året innan. Totalt körde den här 6-hjulingen 30 lopp, den tog en pole position, den vann ett lopp och körde 3 snabbaste varv. Men efter säsongen 1977 så ställdes projektet in. Även March, Williams och Ferrari har experimenterat med 6-hjuliga bilar, men de valde att ha 4 hjul bak istället.
Men inget av de projekten ledde fram till något GP-lopp. Och sen i början av 1980-talet så är sexhjuliga bilar förbjudna i Formel 1.
Det är ju helt otroligt. Att det ändå, de flög ändå ett par år liksom. För man, att de ändå tog pole och de vann ett lopp, satte ett par snabbaste varv, betyder ju att det funkade ju. Det skulle ju kunna tagit en helt annan vändning om det var så att fler hakade på. Kanske.
Mm. Men det är det som är så fint med F1 tycker jag, det är ju innovationen.
Ja, men det här skulle ju påverkat all typ av racing då, om man skulle upptäcka att sexhjuliga bilar var the way to go. Då hade ju det hakat på neråt liksom. Sexhjuliga go-karts och hela faderullan.
Bättre det än fem i alla fall.
Ja, men ja, kanske. Men ja, otroligt. Och att det just var i Sverige på Anderstorp som det hände, och att Ronnie Peterson har varit en av dem. Men alltså jag fattar inte, han som vann sa att det var en skrothög.
Ja.
Han vann ju.
Bilen var, han vann ett jobb, ja.
Ja, det är ju, va? Och då är det en skrot.
Ja, han gillade inte den, men mannen i fråga som vann det här, Juri Schechter, han är ju faktiskt en av de förarna som kan titulera sig världsmästare. Så han hade ju rätt, så...
Men han kanske också skulle ha kunnat titulera sig världsmästare i en sexhjulig bil om tongångarna var lite annorlunda. Han vann ju.
Ja, han vann ju. Men han vann ju också en VM-titel.
Har vi några lyssnare som var där på Anderstorp och såg de här sexhjuliga bilarna? Hör av er. Maila till oss på filip.linfors@aftonbladet.se eller anna.c.andersson@aftonbladet.se. Det här vill man ju veta, va? Otroligt, på Anderstorp. Tack för den berättelsen, Anna.
Varsågod.
Och med det sagt så har vi faktiskt tagit oss i mål med det här avsnittet också faktiskt. Och nästa gång som vi hörs så kommer det bli lite mer svensk koll, tror vi, i nuläget. Vi avvaktar och ser. Men det närmar sig ju Indy 500 som är 29 maj, va? Och som sagt, den här helgen är det inget race, men helgen efter så är det Barcelona Grand Prix, där Ferrari har sagt att de kommer ha ännu mer uppdateringar och där Filip Lindfors kommer vara på plats och bevittna racet med sina egna två ögon och två öron, vilket ska bli väldigt kul. Så det avsnittet vill ni faktiskt inte missa efter det racet, och inte heller inför racet som kommer nästa vecka. Har du något mer du vill säga innan vi säger tack och adjö, Anna?
Nej, jag börjar känna att jag är lite lagom torr i munnen nu, så jag tycker det räcker alldeles utmärkt.
Ja, du får gå ut i den skånska vårsolen och svepa en singo eller något annat. Så hörs vi igen allihopa på bloggen eller på sportbladet.se och även nästa vecka i podden Plattan i mattan, så som den heter. Tack för idag, alla.
Tack så mycket.
There we go.